Tack Jesus. Jesus, vi bara tackar dig för din trofasthet, för din godhet, för din nåd. Tack att vår liv och ställning inför dig inte beror på hur mycket vi kan vara trofasta och att vi kan hålla i, utan att du håller i oss. Tackar dig för din trofasthet, för din nåd som alltid följer oss. Halleluja. Amen. 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 Varsågod och sitt. Tack lovsångare. Fantastisk sång att få sjunga ut om Herrens trofasthet. Vet, vi håller på att tala lite grann om Mose och hans liv och det han gjorde när han hjälpte Guds folk ut ur Egypten. Och Nils började förra söndagen att tala om Mose. Vi ska fortsätta lite grann idag. Det blir inte jättemycket om Mose, men lite om Mose. Och så har vi några söndagar till. Men vet ni, när Mose ska sammanfatta sitt liv, han levde ju länge, han blev ju 120 år gammal. Han började egentligen när han var 80. Det liksom började på riktigt, så jag har 15 år kvar tills jag ska börja min tjänst på riktigt. när han står, liksom, det är dags för honom och ändå han inser nu är det slut. Liksom. Han är 120 år. Så talar han till folket och så ska han liksom sammanfatta. Och hans sammanfattning av hela sitt liv. Och det har varit tufft många gånger. Jag tänker när jag har läst igenom de här texterna nu under de sista veckorna. Så tänkte jag, han måste ha varit fruktansvärt trött på människor ibland. De var rätt störiga. Eller och motsträviga och konstiga. De var, ja, det hade varit bättre för dem att vara pastor i ena kyrkan. Men i alla fall, när han ska sammanfatta alltihopa så är det här han säger. Att det är en Gud som vi tror på, den Gud som följer. Han som har kallat oss ut ur Egypten. Han som har dragit oss runt i det där. Han är trofast. En trofast Gud utan svek. Det är häftigt. Och vet, man har mött människor som har levt länge, som har varit prövade, som har gått igenom en massa olika saker i sina liv. Men då så träffar man de här människorna och man vet att ditt liv har varit mycket värre än mitt, mycket tuffare än vad mitt liv har varit. Men så är det ändå det här som är deras vittnesbörd. Ja, men det håller att lita på Gud. Jag har med dig det i din vardag och där du befinner dig. En del människor kanske tycker att det var ju en väldigt konstig titel på en predikan. Ännu en natt med grodorna. Men du, en del fattar nog direkt vad det handlar om idag. Så förra söndagen så predikade Nils om första delen typ av Mose liv fram till hans kallelse. Jag har faktiskt inte hunnit lyssna på den igen, men jag har hört att den var väldigt bra. Så jag ska lyssna på den. Alltså det judiska folket befann sig i Egypten. De hade kommit dit för länge sedan. Egentligen på en tid när de knappt ens var ett folk. De var runt 70 pers när de kom till Egypten. Men de bar på ett löfte från Gud själv att de skulle bli ett stort folk. Och de hade också ett land som Gud själv hade gett dem. Men så var det hungersnöd och den hade fått dem att vandra till Egypten där det fanns mat. Och så hade de fått slå sig ner där och de hade det bra där under lång tid. Men till slut så var det så här att en ny farao, en ny egyptisk kung, han tyckte att de här som har kommit hit, de börjar bli farliga. De börjar bli så många så att de utgör en form. Man var rädd, liksom, tänk om de tar över alltihopa. Och så gjorde man det judiska folket till slavar och bestämde sig för att minska deras möjligheter att fortsätta att växa innan man skulle döda alla judiska små pojkar. Mose var ju en av dem, det här känner många, kommer många ihåg. Liksom. Men han blev mirakulöst räddat och ironiskt nog av faraos dotter. Och får växa upp i palatset som en sorts adoptiv son till faraos dotter. Han som hade bestämt att de där ska vi utrota. Och jag ska inte repetera den berättelsen. Men Gud hade bestämt sig för att han skulle befria sitt folk. Och föra dem tillbaka till landet som han hade lovat dem. Och så kallar han Mose att leda hela det räddningsprojektet. Jag har väl en känsla av att ni stannade där i den brinnande busken. Det är någonting med gubbar och eld. Det är därför vi sköter grillen på sommaren. Och det finns ju självklart, det finns jättemycket man kan lyfta fram. ur Mose liv. Liksom. Jag har fått instruktion att jag ska tala idag om uttåget ur Egypten. Vi har samma tema i gudstjänsten som i söndagsskolan, och det är söndagsskolan som bestämmer. Och så där, jag tänker runda det lite grann, men det kommer vi till. För grejen är att i den här långa berättelsen om Mose och befrielsen ur Egypten och alltihopa, så är det en liten detalj i den här långa berättelsen som jag har fastnat speciellt för idag. Du vet, så många av oss känner igen hela den här berättelsen. När Mose går till farao och säger åt honom, eller ber honom, egentligen bordar honom, för han säger, så säger Herren, släpp mitt folk, så vägrar farao att göra det gång på gång. Och Gud sänder en lång rad olika katastrofer eller plågor över Egypten för att visa liksom att det är jag som har makten. Och varje gång som det händer någon sån här katastrof, så vill farao att Mose ska be till sin Gud så att plågorna försvinner. Och varje gång som de här plågorna försvinner, så blir faraos hjärta hårt igen. Så att han fortsätter att vägra släppa det judiska folket. Och en intressant sak, tänker jag, med de här 10 katastroferna eller plågorna som Bibeln kallar dem för, det är att de faktiskt var och en på olika sätt utmanar olika gudar som egyptierna trodde på. Alltså Nilen ansågs gudomlig. Det var den som man menade, Nilen är den gudom som ger allting liv. Allting kommer därifrån. Och den första katastrofen som händer är att Nilens vatten, flodens vatten, förvandlas till blod. Och istället för att ge liv och välsignelse, så börjar det här som egyptierna hade satt sin tilltro och sitt hopp till, det börjar att bli en förbannelse som börjar att förgifta landet. Och i det 8:e kapitlet i andra Mosebok så berättas det om hur stoftet på marken, alltså sanden och jorden, börjar förvandlas till mygg och knott. Och det blir en utmaning till tron på en egyptisk gud som heter Geb, som var skörden och fruktbarhetens gud. Alltså istället för att producera välsignelse och välstånd, så börjar jorden att producera förbannelse och lidande och sjukt störiga mygg. Det går att hitta sådana här kopplingar faktiskt hela vägen genom alla de här 10 olika katastroferna som Bibeln beskriver. Där Gud visar att han är större och han är starkare än allt vad egyptierna tror på. Och kanske allra tydligare så är det i den 9:e katastrofen. När det blir totalt mörkt över hela landet i 3 dagar. 3 dygn, totalt mörker. Och solen, som var egyptiernas huvudgud, och vet guden Ra, solguden, har ingen makt och kan inte bryta mörker. Och så visar Gud, det är jag som har kontrollen. Men det avsnitt som jag har tänkt lite på, speciellt inför dagens predikan, det hände lite tidigare. Det är det som är den andra katastrofen. Det står så här i andra Mosebok 8. Därefter sa Herren till Mose, gå till farao och säg till honom, så säger Herren, släpp mitt folk. Så att de kan hålla gudstjänst åt mig. Men om du vägrar att släppa dem, så ska jag plåga hela ditt land med grodor. Nilen ska vimla av grodor. De ska stiga upp och komma in i, det här är ju underbart alltså. De ska stiga upp och komma in i ditt hus, i ditt sovrum, upp i din säng, i dina tjänares hus och bland ditt folk, i dina bakugnar och baktråg. Ja, på dig själv och ditt folk och alla dina tjänare ska grodorna hoppa upp. Visst låter det mysigt? Det är ju gott med grodor, men man vill inte ha dem överallt hela tiden. Eller hur? Herren sa också till Mose, säg till Aaron, räck ut handen med din stav över strömmarna, kanalerna och sjöarna. Låt grodor stiga upp över Egyptens land. Då räckte Aaron ut handen över Egyptens vatten och det kom upp grodor som täckte landet. Det är mycket grodor.
Och när det här händer, då är det här tycker jag är lite roligt. Ibland man måste ha på sig rätt glasögon när man läser Bibeln, för ibland är det rätt kul. Då är alltså faraos spåmän och magiker jättesmarta och vill visa, det där kan vi också. Men spåmännen gjorde samma tecken genom sina magiska konster och lät grodor stiga upp över Egyptens land. Så då blir det ännu fler grodor överallt. Då kallade farao till sig Mose och sa, be till Herren att han tar bort grodorna från mig och mitt folk. Då ska jag släppa folket så att de kan offra till Herren. Och så kommer det här väldigt märkliga. Mose sa till farao, du ska få äran att bestämma när jag ska be för dig och dina tjänare och ditt folk så att grodorna försvinner från dig och dina hus och bara finns kvar i Nilen. Och han svarade, imorgon. Så det är liksom, det är grodor överallt. Som vi läste nu då, alltså de är i faraos hus, de är i hans sovrum, i hans säng, de är i hans tjänares hus, de är överallt bland folket, till och med på bageriet och kondiset. Eller hur? Överallt. Och Mose hade sagt till honom, till och med på dig själv och på ditt folk, alla dina grodorna ska vara på dig också. Och där är han nu då, farao, får frågan, hör du farao, hur länge vill du ha det så här? Och då är hans svar, ja men du, ett litet tag till kan vi nog köra på. Ska vi säga att vi fixar det imorgon? Och det finns ju någon sorts sån här annandagssyndrom hos ganska många av oss människor. Eller hur? Ja men jag gör det sen. Jag börjar på måndag. Och du vet, det här är ett litet sidospår, men jag tänker tillåta mig ett litet sidospår. Alltså, Bibeln har en del att säga om lathet och slapphet. Amen. Hur många vill höra det? Tre stycken, ni andra kan ta paus så länge. Ordspråksboken 6. Hur länge ska du ligga, du late? När ska du resa dig ur din sömn? Sov lite till, slumra lite till, ligg lite till med armarna i kors. Så kommer fattigdomen över dig som en rövare och nöden som en beväpnad man. Och det finns många till, jag skulle kunna hålla en hel predikoserie om vad Bibeln säger om att vara lat och slapp. Men det känns inte som att det är det viktigaste att ta upp just nu. Förresten, så det som jag brukar säga, varför ska man ge sig på oss lata? Vi har ju inte gjort något. För jag tänker att både viktigare och kanske också, eller också farligare, är den här tendensen som vi ofta har att hålla fast vid sånt som vi vet inte är bra för oss. Och då tänker jag, det är inte det här liksom som handlar om att vi kanske har lite brist på disciplin och är lite lata ibland. Utan jag skulle vilja tala en stund om saker som vi vet att vi borde ta tag i. Som vi vet att vi borde bli befriade ifrån. Som vi vet inte alls är bra för oss. Och som vi kanske till och med vet att det där förstör mitt liv långsamt. För du vet, farao kunde ju ha valt faktiskt att bli av med alla de här grodorna direkt. Men han väljer på något sätt att säga, ja men du, bara lite till. Jag funderar på när jag läser den här texten. Varför säger han så? Vad är det som gör att han tycker, ja men lite till? Och jag är rätt övertygad om att farao var nog inte, även om det verkar så, han var antagligen inte helt dum i huvudet. Det är inte det som är skälet till att han väljer en natt till med grodorna. Det kan ha handlat om kontroll, att han inte vill tappa ansiktet inför Mose. Det kan också ha varit en chansning, liksom att ja, men tänk om grodorna är borta av sig självt imorgon. Då får ju inte Mose några creds för det här. Liksom. Men det finns en annan sida av det här, och det var att man i Egypten på den tiden såg grodorna som någonting gott. En av de egyptiska gudarna var gudinnan Heket. Alltid, så gott som alltid, avbildad med ett grodansikte. Hon stod för liv, för fertilitet, för födelse. Och det varje år, efter den långa torkperioden, när regnen kom och svämmade, så svämmade Nilen över. Och Nilen stod ju också liksom för liv och fruktbarhet. Och när Nilen svämmade över så bildades ju små dammar överallt, liksom på stränderna och runt omkring så här. Och de var ju perfekta lekplatser då för grodorna och deras yngelser. Så när man år efter år såg de här nilgrodorna, som är en speciell art, så tänkte man nog att de har nog med liksom goda skördar och fruktbarhet att göra. Det här är någonting bra. Men den här gången när grodorna liksom tog över så totalt och fanns precis överallt, så blev resultatet inte välsignelse och liv och fruktbarhet. Utan det står, när de här grodorna så småningom började dö, så fylldes hela landet med stank och förruttnelse. Det är ju exakt det som är så förrädiskt med det där som vi ibland håller fast vid. Det kan vara synd, sånt som vi faktiskt vet är fel och mot Guds vilja. Det kan också vara dåliga vanor eller ett hjärta som är hårt. Och det farliga i det där, det är att det så ofta finns någonting i det där som i längden leder till förgängelse och fördärv. Men det finns någonting i det där som känns lite bra. Är du med nu? Jag tror att man ibland funderar över det här. Åtminstone gör man det som predikant och församlingsledare. Liksom, varför slutar inte människor och vi liksom i allmänhet alldeles omedelbart med allt det som vi vet är synd? Varför lägger vi inte bara av med det? Därför att, tänker jag, att synden ger oss någonting som vi vill ha. Eller i alla fall någonting som vårt kött vill ha. Och varför lägger vi inte bara bort och lägger ner alla våra dåliga vanor, för de har vi allihop? Och det kanske är därför att vi tänker, ja, men dåliga vanor är väl inte de sämsta. Men det är de. Utan det handlar ju om att de här dåliga vanorna faktiskt ger oss någonting. En tillfredsställelse, ett litet mått av glädje någonstans. En påse chips till. Det är den 50 ikväll, men... Ja, jag talar profetiskt nu, det här handlar inte om mig. Varför låter vi, lyssna nu, det här är viktigt. Varför låter vi inte bara våra hjärtan bli mjuka och fyllda av kärlek och förlåtelse? Därför att det faktiskt, om vi ska vara ärliga, är lite skönt och lite behagligt att få vara lite bitter och få ha lite självömkan. Och få tänka lite på hämnd. Men grejen är att den där, alldeles oavsett vad det är, förr eller senare kommer att fylla våran liv med stank och förruttnelse. Vad finns det för grodor som du håller fast vid?
Vad är det som du tänker? Ja, men bara en natt till. Bara lite till. Bara ett litet tag till. Jag tar ett tur med det där sen. Jag tänkte jag skulle bara vilja visa dig. Det finns ju jättemycket att säga om det här. Men jag skulle bara vilja visa dig ett område som påverkas och som skulle påverka så väldigt positivt. Om du och jag gjorde av med en del saker som vi faktiskt håller fast vid. Vet att det finns en lång rad vetenskapliga undersökningar. Du kan få källorna efteråt. Jag står inte och fabulerar nu. Vetenskapliga undersökningar som tydligt visar risken med att leva med långvarig oförsonlighet och bitterhet och oförlåtelse. Och jag tänker att det här är nog en av de saker som dödar mest glädje och frihet i Guds församling. Och bitterhet kan handla om så många olika saker. Det kan handla om att någon har sagt någonting till dig eller gjort någonting mot dig och du kan inte släppa det utan du tänker hålla kvar den här. Jag har mött människor som har levt med såna här saker i 10, 20, 30 år. I en församling där jag jobbade för länge, länge sedan. Så du kan inte ens lista ut var det var någonstans. För det här är så länge sedan så du fanns inte ens. Men i en församling där jag arbetade så hade vi två äldstebröder som under många, många års tid hade vägrat att prata med varandra. Och då kan du tänka dig, vad blev det för stämning i en sån församlingsledning? Det här är grejer som förgiftar. Man kan bära på grejer liksom mot sina föräldrar. Du vet, det finns inga perfekta föräldrar. Någonstans alls. Men man kan bära på grejer. Liksom, tänk att mamma gjorde så. Tänk att pappa sa så där. Varför fick jag inte göra det när alla andra fick? Alltså, man kan möta folk som har bär på det i årtionden. Och man kan möta föräldrar som bär på bitterhet mot sina barn. Och, alltså, det finns så mycket sånt där. Och det blir en stank av förruttnelse i det i mitt liv när vi håller kvar sånt där. Men det kan också handla om saker som man hade hoppats på. Man hade gått och väntat på att någonting skulle ske. Det skulle bli så där man hade sina drömmar och man tänkte så där ska det bli ändå. Och så blev det inte så. Så lever man liksom resten av sitt liv i en sorts förgrämelse över det som inte blev. Och den bitterheten kan ibland till och med vända sig mot Gud. Gud, varför uppfyllde du inte mina drömmar? Kanske för att det hade varit bättre att du drömde hans drömmar än dina egna. Jag vet inte. Och så ligger det som en bitterhet och en besvikelse över livet. Oförlåtelsen. Att vägra förlåta människor. Nej, du. Han har inte ens bett om ursäkt. Han vet kanske inte ens om att han har sårat dig. När man bär på oförlåtelse, bitterhet, oförsonlighet, så får du rent fysiskt en förhöjd risk för inflammationer i kroppen. Du upplever ökad stress. Det finns en ökad risk för depressioner och ångest. Du sover sämre. Du får ett sämre immunförsvar. Och du får en ökad risk för neurodegenerativa sjukdomar. Vad är det? Ja, det är Alzheimers, Parkinson och den typen av sjukdomar. Alltså sånt som bryter ner kropp och själ och sinne. Och då tänker jag så här. Varför går vi omkring med sånt? Varför går vi som kristna omkring med sånt i våra liv? Är du här då? Är jag jobbig? Jag vill vara jobbig. Just nu vill jag det. Vi som kristna, vi har hållit på liksom sedan väckelsens början. Så har det varit en viktig sak bland kristna. Vi röker inte. Vi snusar inte. Vi dricker inte allt för mycket alkohol. Förr var det ingen alkohol alls. Nu är det inte allt för mycket. Men du vet.
Ja. Varför då? Är det liksom, ja, men påverkar det min andliga hälsa? Det är väl inte säkert. Men liksom någonstans har vi tänkt, din kropp är ett tempel. Du ska ta hand om din kropp. Men den här skiten har vi tillåtit att växa och gro. Och vet att det finns forskning som visar att det är farligare att bära på bitterhet och oförlåtelse än att röka ett par cigaretter om dagen. Och det här är inget försvarstal för att röka. Gå inte hem och börja röka, för det har jag inte sagt. ...2022 så gjordes en jättestor sån här så kallad meta-analys. Vi ett av de kinesiska universiteten, jag glömde att anteckna vilket när jag satt och läste den här. Vad är en meta-analys? Det är när man sammanställer en massa andra undersökningar och gör man en, liksom tar alla resultat man har fått på en massa olika undersökningar och liksom drar ihop dem och drar konsekvenser och slutsatser om det. Här har man sammanställt 83 olika studier med totalt över 39 000 deltagare. Och då kan man säga att det här är en relativt statistiskt säkerställd analys man har gjort. Studier som påvisar olika hälsofördelar som finns kopplade till förlåtelse och försoning. Alltså ju mer villig du är att förlåta och leva i försoning med andra människor, desto mer av de positiva effekterna får du. Bara några punkter, det fanns många, många fler i det här. Mindre stress. Vem vill vara mindre stressad? Börja förlåta folk. Mindre ångest och depression. En högre känsla av tillfredsställelse. Färre negativa känslor, det skulle jag vilja ha ibland. Högre grad av glädje, stabilare relationer och ett ökat socialt umgänge. Det är inte alla som önskar det, men det finns med här någonstans. Amen. Grejen är att Bibeln har haft koll på det här i tusentals år. Ett glatt hjärta har en helande verkan, men modlöshet blir som en torka in i märgen. Varför går vi omkring med saker som stjäl vår glädje, som stjäl vår frihet, som stjäl vår frimodighet, som stjäl meningen i vårt liv? Varför? Hebreerbrevets författare skriver, se till att ingen går miste om Guds nåd, att ingen rot av bitterhet får börja växa och vålla skada och förstöra livet för många. Eller Efesierbrevet. Det här gillar jag. Lägg av, säger Herren. Vänd dig till din granne och säg, lägg av. Lägg av med all bitterhet, ilska, alla vredesutbrott, hån och förolämpningar och all annan ondska. Var goda och milda mot varandra. Förlåt varandra. Hur då? Som Gud har förlåtit er i Kristus. När Mose gång på gång står inför farao. En parentes, jag sa till Aron innan gudstjänsten är att idag ska du få höra en predikan som är tagit helt ur sin kontext. Men nu är vi tillbaka i kontexten, märkte du det? Ja. När Mose gång på gång står inför farao och utmanar och konfronterar honom, så säger han egentligen bara en enda sak, liksom gång på gång. Han säger, så säger Herren, släpp mitt folk. Let my people go. Han säger det så många gånger och talar om frihet. Alltså när han säger det här, släpp mitt folk. Låt mitt folk gå. Han proklamerar och profeterar frihet över Guds folk. Han säger att det finns en annan plan för den som tillhör Herren än att leva i slaveri och bundenhet och hopplöshet. Han säger till den mörkrets makt som håller folket i fångenskap: du har ingen rätt. Du måste släppa Guds folk. Älskade vän, se till att du inte själv håller dig kvar i någonting som Jesus vill sätta dig fri ifrån. Se till att du inte själv håller dig kvar i någonting som Jesus vill sätta dig fri ifrån. För Bibeln säger att till frihet har Kristus befriat oss. Stå därför fasta och låt ingen tvinga in er under slavoket igen. Och det här, ingen inkluderar dig själv. Låt ingen tvinga in dig under slavoket igen. Och allt folket sa: amen.